Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Det här är Fighterpodden Nedslag. Guram Kutateladze har äntligen signats av UFC. Vi pratar om den svenska kampsportaren som har blivit viral. Det blir boxning, Lomachenko vs. Lopez. Och senaste nytt om svenskarna i Bellator och UFC. Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Hej, varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag är det den 7 oktober. Jag heter Mårten Söderström och det här är podden för dig som älskar kampsport. Med Elin Blad, tjenare.
Hallå.
Och Simon Kölle.
Tja, tja.
Fortfarande på distans. Och för dig som är ny lyssnare, Fighterpodden Nedslag är liksom kortversionen av Fighterpodden. Och Fighterpodden är ju där vi pratar kampsport med även gäster. Men det är lite märkliga tider, eller hur?
Ja, det är ju fortfarande det, men jag tycker att det är väldigt kul att vi gör det här varje vecka nu. Jag ser verkligen fram emot inspelningsdagarna här på onsdagskvällen.
Alltså de som nu lyssnar, vi sitter ju alltså och tittar på en skärm så vi ser varandra på distans då. Det är mycket idag, Simon, jag tänkte vi kastar oss rätt in i det första som vi har pratat länge om. Mm. Guram Kutateladze, äntligen signad av UFC. Vad tänker du?
Ja, äntligen, och vilket smart move utav Mighty Shamas och de andra från Allstars att ta med sig Guram Kutateladze till Las Vegas när Hamzat gick match där nu senast. Då var han ju där och blev testad för covid och allting och var helt redo på hotellrummet och bara, han tweetade till och med ut den här killen, hoppade, eller inte kunde få en motståndare, att jag är här, jag är redo att gå match.
Hamzat la väl till och med upp det på sin Instagram, ja, och promotade, ja, honom lite där och bad farbror Dane om att han skulle få en chans.
Och det är klart, då hänger du med dem. Det är just nu inte supermånga i den där klicken som hänger med varandra. Det vet alla som har varit på en UFC-gala, eller alla, det kanske inte är så jättemånga som har varit på en UFC-gala behind the scenes. Men de som har varit det, vi har ju varit det, vi vet ju att det är ganska få ändå som springer runt där redan på en normal gala. Nu är det såklart ännu mindre folk. Så han, det var jättebra för honom. Väldigt smart i alla fall. Men han är ju en väldigt skicklig fighter såklart, som har gått betydligt fler matcher än de 13 som är på hans record, eftersom att han har ju gått matcher som barn och som ungdom, och han har gått tag team matcher till och med, så att alla möjliga galna upptåg innan han kom till Sverige, Guram då. Och nu har han 11-2 i record och har vunnit 8 matcher i rad, så att det är en riktigt farlig och bra fighter.
Vad vet du om hans bakgrund?
Ja, jag gick ju in på det lite där tidigare, men forna Sovjetunionen, och där har han ju, som sagt, där har det inte direkt varit någon kommission och det har inte varit så reglerat, om man säger så. Så att de har väl inte kallat det MMA alla gånger, de har kallat det liksom fighting, och det finns ju, för den som är djupt nere och tittar på såna här videos på YouTube och annat, så kan jag hitta många såna där typer av fighter. Kanske inte just med Gura, men det är alla möjliga olika typer av fighter där. Och så. Och sen, han är ju lite så här en traditionell också kampsportare. Han är ju, har haft, kallat sig samurai och sådär, och reste liksom till någon sån där gammal mästare som bodde nere i södra Sverige där han kom till först då, och bodde sådär och tränade på gymmet, och sen så började han lära folk, känna folk i Malmö och sen Stockholm, och på den vägen är det. Ja, men han har ju vunnit som sagt 8 i rad, och han har ju två förluster, och den första förlusten var ju faktiskt mot Oliver Enkamp. Men det börjar bli ganska många år sedan nu, förstås. Mm.
Hur gammal är Guram? Hur länge har han hållit på som proffsfighter?
Som proffsfighter har han hållit på sedan 2010. Och sen, i alla fall då, som sagt, på record, vanligt om man säger så. Sen så, och han är född 92, så han är väl 28 år. Så att han har ju ändå, då är man ju ändå i sin prime. Så det är jätte, och på något sätt har han ju varit med, när man har varit med liksom 10 år, det känns som att då borde man nästan vara äldre. Men det är rätt roligt att liksom någon kan vara 28 och hålla på i 10 år.
Vilken viktklass kör han?
I lättvikt. Men det stora, det tuffa nu, det är ju att han kommer möta Mateusz Gamrot, som är en otroligt bra fighter. Han togs ju faktiskt upp på en presskonferens häromdagen också, då när Blaovic vann. Så de polska liksom reporterna frågade såhär, Dana White, har du koll på han Mateusz som kommer komma in liksom? Fan, är så bra. Han är ju mästare i KSV, som är den stora liksom polska galan, KSW.
Wow.
Han har 17-0 i rekord. Alltså 17-0, känn lite på det.
Ja, det är inte bara stepping stones som han har mött alltså.
Nej. Det här är snarare som att Hamzat, han ska möta Hamzat typ, motsvarande. Han Mateusz är mer hypad än vad Hamzat var när han kom in. Absolut.
Shit, vilken tuff första match för Guram då. Ja.
Och vet vi när han går sin första match?
Ja, det vet vi. Det är den 17 oktober, så det är väl från när vi spelar in det här 10 dagar till det. Så nästa
helg. Vad nervös
jag blev. Ja, verkligen. Ah. Vilken jävla entré att göra. Vad häftigt. Men är det Mateusz första match i UFC också?
I UFC och Gurans första i UFC.
Oh, wow.
Så att det är båda ska liksom, du vet, bli kända i världen så att säga. Så det är verkligen så här.
Gud vad spännande. Ja,
men han är ju hypad som sagt. Gamrot är ju hypad och han kommer ha liksom Polen i ryggen. Och det är väldigt många polacker som säger att det är liksom, det där är typ deras bästa fighter. Det finns ju några andra, Kalidov, och det finns några till så här som är riktigt bra polska fighters. Såklart har vi ju kämpat nu. Blaovic, men ja, nej, men det är klart, det är en svår fight.
Ja, spännande. Vi ser fram emot och är ännu nervösa för Guram. Strax pratar vi om svensk kampsportare som har blivit viral.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Simon, vem är den svenska kampsportaren som har blivit viral?
Samuel Eriksson heter han. Han är, alltså jag skulle säga att han är ett fenomen just nu i sociala medier. Och han, och det är för att han är så jäkla grym. Alltså han är Eriksson Samuel är hans vad kallar man det? Nickname på Instagram och sådär. För att han är så supersnabb. Alltså han är så snabb när han sparkar på liksom säckar och olika hinder och sådär, så att alltså folk tror att han har speedat upp. Så Joe Rogan följer honom bland annat, Conor McGregor följer honom, Joe Rogan har tagit upp honom i sin podd och pratar på honom och säger liksom garvar och säger så, han är så där bra den här killen liksom. Han är så otroligt snabb den här snubben, och han arrangerar ju också galor, han arrangerar 2 galor själv, och är MMA fighter, har 1-1 record som amatör. Verkar ju vara en utpräglad liksom stående fighter, så att, men så otippad grej när det kommer någon bara från ingenstans och blir så där liksom skitstor.
Han jobbar ju med Excellence Fighting Championship här i Sverige.
Ja, men just det. Men det är så roligt i alla fall. Jag har inte jättemycket mer att säga annat än att han har blivit ett fenomen. Kolla in honom. Nu får vi hjälpa till då och hypa honom helt enkelt, så att ännu fler. Mm. Och det vore väldigt kul att ha honom också någon gång i podden, även han, och prata lite om vad det här innebär för honom och vad liksom, hur det kunde bli så här egentligen.
Ja, hur han blev så här snabb. Vad är det för bakgrund?
Ja, det också. Nej, men det är galet. Alltså det är verkligen helt sjukt.
Säg igen. Ja, jag försöker hitta honom här på Instagram. Säg igen vad det var han hette.
Eriksson, alltså med C då. Eriksson.
Ja, där.
Nu letar Elin här. Ja, okej.
Okay. Spännande. Det här ska jag kolla upp. Jag återkommer nästa podd med ett utlåtande.
Gör det.
Ja, vad spännande. Ja, det är bra tips. Tack Simon. Nu blir det boxning. Vi pratar Lomachenko versus Lopez. Vad säger du om den matchen, Elin?
Jo, men jag tycker att det ska bli väldigt kul. Jag är ju inte en superduktig följare av boxning och har inte varit det historiskt. Men just Lomachenko är väl en av de fighters som jag faktiskt har kollat en del på sista tiden. Och jag tycker, alltså, för de som inte vet så mycket om honom, så tog han ju, jag tror att det var 2 OS-guld i boxning, och han var verkligen helt överlägsen. Och sen klev han in i proffsboxningen och på inte särskilt många matcher alls så hade han plockat. Nu finns det ju hur många bälten som helst inom boxningen att ta, men ja, han tog väldigt många av de bälterna, och det jag tycker är så häftigt med honom är att han har så fantastiskt fotarbete och han rör sig så snabbt, och det och om man tänker tillbaka för, nu vet jag inte hur många år sedan, 10 år sedan, när vad heter han, Anderson Silva var som störst, liksom, hur han kunde arbeta liksom med sina rörelser och undvika slag och kontra, alltså det fast på liksom ett boxningsmaner gör Lomachenko så jävla snyggt, så jag ser verkligen fram emot att se den här matchen. Jag har inga detaljer i kunskap om hur många bälten som står på spel, men eftersom det är en liten snårskog så jag släpper in dig där, Simon.
Det har jag, det har jag.
Din savant hjärna vet ju alla de här sakerna.
Nej, men det är 4 bälten faktiskt som står på spel. Det är alltså WBA, WBO, IBF och The Ring-bältet som står på spel. Och sen så har vi, alltså det är Teofimo Lopez då som man möter, 15-0 rekord och 12 stycken knockouter. Så att det är ingen duvunge. Men jag kollade faktiskt precis innan podden vad oddset låg på. Det var ju verkligen så här, Vasyl Lomachenko är enorm favorit, alltså. Han är så hypad den här fighten, så han har 14-1 i sin rekord. Så att ja, cool, riktigt cool. 17 oktober, det var ju nästa fråga som du givetvis tänkte ställa mig här, Mårten, såklart. Ja. När är den? Och vart är den? Jo, den är i Las Vegas, men 17 oktober, så samma kväll liksom som Guram går, så där har ni lite, om ni gillar boxning också kan ni kolla den och sen så kolla.
Vilken fantastisk kväll.
Ja, bra där, du har koll på tiden. Bra, Simon. Vi ska prata om virtuella kampsportslektioner. För det har blivit populärt, eller hur, Simon?
Ja, alltså otroligt populärt. Och det är nästan lite lustigt att inte fler folk pratar om det. Jag försöker ju dammsuga nätet på nyheter och så nu som inte bara handlar om MMA inför den här podden. För att vi pratar mycket MMA, det är det som håller igång. Då hittade jag bland annat den här nyheten om att virtuella kampsportsektionerna liksom aldrig någonsin i historien har varit så heta som de är just nu. Och det byggs olika plattformar, det byggs appar, och det byggs även sån här mjukvara helt enkelt, som där instruktörer kan möta då utövare och lära ut och träna kampsport. Jag vet inte, vad säger ni om det? Har någon av er prövat det? Har ni tränat någon gång med liksom videos?
Alltså det enda jag kan relatera till, det är ju så här instruktions-DVDs framför, och det är ju jättevanligt framförallt inom grappling. Så där har jag ju spenderat flertalet timmar med att till exempel titta på videos från Craig Jones och Gordon Ryan, som är väldigt framstående grapplers. Och de släpper ju ofta en DVD-samling inom någonting väldigt nischat, liksom, ja, men hur leg attacks från Ashigarami, eller ja, men det är verkligen super super noga detaljerat, så här, hur jobbar du i halvgard botten, och så är det 4 DVD:er med, jag vet inte ens varför man säger att det är DVD:er, för alla köper ju det här digitalt, så det men det här du pratar om, det måste ju vara, det låter ju som att det är typ coachning över Zoom eller något liknande.
Det är coachning, ja, men typ, det är så. Som sagt, det byggs egna liksom appar och alla möjliga grejer för det här. Men jag har testat det, kommer ihåg, men det var väldigt länge sedan. Och då var det ju så här, då skickade man ju en video. Man fick filma sig själv när man liksom körde och tränade. Och så här, för att det inte fanns någon som tränade det. Det var ju liksom en vapenkampsport. Och det var ju ganska svårt, tycker jag. Sen när man väl började sparras med någon, så hade man ju inte, alltså det var ju, det är lite som så här AI då, det kan se väldigt snyggt ut och allting sådär, eller hur, maten? Men sen så att köra det och sen vara grym liksom,
jag tänker på många saker här nu tillhör jag generationen där det inte var så mycket YouTube när jag växte upp, det var ju alltså böcker. Men jag tänkte också på det att man skickar film på sig själv. Det är ju inte så ovanligt det där, framförallt i USA, att du filmar dig själv och så blir du graderad.
Nej.
Det finns många som har svart bälte den här vägen. Men jag tänkte just på det här när man läste böcker. Lustigt. Jag kommer ihåg att liksom i min ungdom, så vet jag att jag, så här, första judoboken, jag var typ 10 år. Du vet, när det är en bildserie på 5 personer där man kastar någon. Föreställer man ser det så här. Det är jävligt stor skillnad att se det på papper och sen göra det i verkligheten. För att
på en film när du skickar en YouTube-film liksom, då smäller ju han armen i backen liksom, man lär sig dämpa av och sådär. Men jag kommer att det stod i boken liksom, och den som då är Oke här liksom, tänk på att tåret ska liksom, du vet, dämpa av. Va? Fan då dämpa av, du vet inte vad det är för någonting. Sen provar man, förstår man precis vad dämpa av är. Bland annat, det var roligt.
Ja, men särskilt under coronatiden där det är de som tillhör riskgrupp förmodligen inte ens vill ta sig till en kampsportslokal, och i många länder är det ju stängt. Så det är väl toppen att vi hittar en hyresrätt, även om det är, jag kan tro att det skulle vara ganska svårt att stå liksom hemma i vardagsrummet och skuggboxa och ha någon som coachar mig över videolänk, men varför inte?
Eller hur? Ja.
Men jag har en fråga till er. Skulle det här funka i Sverige? Kan någon nu göra det här? Mårtens liksom, BJ-kurs? Kanske inte BJ, kanske är svårt. Men just där stående faktiskt.
Jag tror att om vi bara ber våra lyssnare höra av sig, så är jag säker på att det är säkert någon som redan gör det här. Tror du inte det?
Jag är inte helt säker på att det här stämmer. Men jag har för mig att när det var som mest nedstängt för i början av corona där i våras, så hade Allan Finfo-lektioner som man streamade över Zoom då, så att de som ville liksom vara med kunde antingen liksom hänga med på lektionen hemifrån eller med en kompis, men fortfarande så allting videostreamades. Jag tror det. Jag tycker man har ett starkt minne av det. Så det är ju ett exempel, och det är säkert fler som har testat det också.
Men jag tyckte det var ett bra förslag där, Mårten, att man kan höra av sig till oss och gärna berätta om man dels har gjort det eller om man har planer att göra det. Och då är det ju fighterpodden@fightermag.se som man ska mejla.
Bra, du har lärt dig.
Ja, det tog ett tag.
Vi lämnar virtuella kampsportslektioner. Och avslutar nu med det senaste nytt om svenskarna i Bellator och UFC. Vad har vi att säga där, Simon?
Ja, men om vi börjar med Carl Albrektsson, eftersom att vi pratade om honom tidigare podd här. Han skulle ha ett match i Bellator.
Vad hände där?
Jo, han hade strul med sin licens. Så att licensproblem.
Men vad betyder det ens?
Nej, jag förstår inte.
Jag vet inte. Jag vet inga detaljer. Jag vet bara att han hade det var problem med hans licens. Så att jag menar, hade han inte hämtat med sig en korrekt licens från Kampsportsförbundet? I don't know. Det är ju någonting sånt där.
Var det i Tyskland han skulle gå match?
England.
Okej.
Okay. Ja. Så att, tänk om de till och med åkte dit och han kom dit. Det borde ju varit så, eftersom att, jag tror att han var där. Alltså. Så att det, oavsett vad, så är det ju...
Gud vad tråkigt.
Det ska inte ske.
Får inte hända.
Nej, det får inte hända. Vi har däremot Oliver Enkamp att se fram emot i Bellator nu på lördag. Mm. Han kommer möta Emmanuel Dava som har 9-3 rekord och kommer från 2 segrar på knockout. Jag menar, Oliver kommer också från 2 segrar på avslut. Jag menar, först en rear naked choke, och sen kommer ni, vissa av er kanske ihåg att han hade en spinning backfist knockout i sin förra match i Bellator. Så han har 2-0 i Bellator, det är inte illa pinkat. Och så det blir en väldigt spännande match, kan jag tycka, verkligen. Sen har vi ju Hamzat. Jag menar, vi måste ju prata Hamzat varje podd, såklart. Han är ju liksom the shit just nu, som Elin sa innan podden här. Han jagar ju själv Stephen Thompson, om man säger så, Wonderboy. Han vill ju möta honom, rankad 5 i världen och allting sådär. Och han är ju lovad en huvudmatch i december i Las Vegas utav Dana White.
Vad hände med Damien Maia?
Det har bara så här flyttat ut i sanden. Det har inte blivit någonting av det.
Jaha, det blev inget.
Ja, nej, men alltså, vad hände med Maia? Det vet vi inte riktigt, för att det bara rann ut i sanden på något sätt. Alltså, på ett sätt kan man ju se det som att han gick förbi. Maia har väl kanske bara en match kvar också att gå, eller någonting i den stilen, 1-2 matcher. Och så det var inte rätt. Men han jagar som sagt i alla fall Stephen Thompson och... gnäller väl lite på att inte jättemånga andra utmanar, men det är faktiskt några andra som är där uppe högre rankade än Hamzat som faktiskt vill utmana honom. Tänker på Neil Magny, han har gått ut, och det är en svår motståndare. Neil Magny så här, som har gått supermånga matcher, rätt svår. Sen är Alex Cowboy Oliveira vill möta Hamzat, också spännande skulle jag säga. Sen har vi faktiskt Impa Kasenganay som har 8-0 i rekord, som vill möta Hamzat också, jagade det, men han ska ju gå match nu i helgen. Han fick en match nu på Fight Island, så han går en tuff match där. Så att, men så visst är det några som vågar möta Hamzat, Sverige, där uppe. Men Steven Thompson, han verkar dodgea lite grann. Men det är väl lite så här, vad tjänar han på det här? Det är det. Ja, det är det. Vad tjänar Steven Thompson på det här?
Jag har en lite random tanke som poppade upp i mitt huvud när vi pratade om det här just. Har det inte varit lite extra mycket under liksom den här coronaperioden och framförallt under Fight Island-perioden att det är väldigt många som tar matcher på kort varsel nu? Och det är många
ja,
som går, ja, och det är väldigt många som går matcher ofta också.
Ja, nej men så är det ju, och det är väl lite, de har inte så mycket annat att göra.
Nej, nej men det är väldigt intressant, för, ja. för det har ju ganska länge varit en slags status quo, att det går 2-3 matcher om året kanske på sin höjd, och det bokas långt i förväg, och det har varit så här undantagsfall där folk hoppar in på kort varsel, och då tänker man ju att alla de som gör det nu och som är mer eller mindre ständigt redo, de måste ju ligga mycket bättre i vikten och hela tiden vara i en väldigt bra form för att kunna göra det.
Så kan det mycket väl vara. Det finns lite olika aspekter där skulle jag vilja säga, för det var bra tankar där från din sida, Ellen. Och det ena är ju att det är mycket fler galor nu. Det är en gala i veckan just nu,
det är det.
Hela året ut. Och sen så är det ju det att det här det blev ju inte. Det var ju väldigt tydligt att Dana White älskade Khamzat Chimaev i Fight Island. Liksom. Efter det så började väldigt många fler, ge mig en till match, och började skrika precis som Khamzat. Så det är lite så att det är klart, det är även moden och saker och ting blir inne i den här världen precis som i alla andra världar. Mm. Så att jag tror att det kan nog vara väldigt bidragande. Sen är det också det att brottare rent generellt är vana med att gå matcher liksom varje vecka typ. Alltså de går matcher så där under säsongen.
Mm. Ja. Rent långsiktigt så jag tror att det här kan vara någonting positivt. Ja. Alltså att folk är beredda att ta en match på kortare varsel, för det betyder att vi kanske ser färre av de här riktigt stora weight cutsen. Alltså det som poppar upp i mitt huvud är ju när Ilir Latifi hoppade in i Globen och skulle gå ner, jag vet inte, 14 kilo på 2 dagar eller vad det var.
Sjukt i alla fall, det var helt sjukt.
Och om fler och fler är benägna att faktiskt kunna hoppa på de här chanserna och det premieras av UFC, så kanske folk helt enkelt kommer börja ligga lite hälsosammare i vikten.
Så kan det vara. Det är lite, jag tror tyvärr att det där är lite önsketänkande, för att det är så pass många fighters som de börjar skära ner och ha lite färre galor, då kommer liksom inte gå att fylla dem, och sen så kommer det ju in nya fighters och sådär. Så och sen tänker jag så här också att när du är på väg upp, typ Khamzat, det finns ingen anledning för honom att inte vilja ha massor av matcher, framförallt inte han avslutar sina personer liksom 17 sekunder och sånt, men topp 5, då plötsligt börjar vänta, eller topp 10, då börjar man vänta på någon, och det måste vara rätt läge och rätt uppladdning, och det börjar betyda så otroligt mycket rent ekonomiskt och också rent liksom betydelse för karriären helt enkelt.
Nej, spännande. Vad har vi för närmsta gala framför oss?
Varje vecka är det en UFC-gala, så att det men i helgen, ja, då har vi ju en UFC-gala precis som vanligt. Vi har ju Marlon Moraes som ska gå huvudmatchen mot Corey Sandhagen. Tuff match. Marlon Moraes är alltid bra stående och sådär. Och Corey Sandhagen, alltså han är rankad 4, Marlon Moraes 2 i viktklassen. Bantamvikt. Sen har vi Edson Barboza också, riktigt grym stående fighter, och han kommer möta en kille som bodde i Sverige ett bra tag, kommer från Finland, Makwan Amerikani, och det är tufft för Makwan, eller vad säger du, Elin, att möta Edson Barboza?
Ja, det är en jättestor match, så det är framförallt en möjlighet för honom att kunna etablera sig som ett namn.
Verkligen.
Men det låter som en tuff match.
Ja, det kommer nog bli väldigt svårt för honom att ta den där. Men who knows?
Då knyter vi för idag. Jag heter Mårten Söderström. Vi tackar Elin Blad.
Tack, tack.
Vi tackar Simon Köhle.
Tack, tack.
Hörs om en vecka igen. Hej då!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.